Ja, vi ska fortsätta och tala det som rör den här helgen på ett speciellt sätt. Det är ju pingst och då är det ju det som gäller. Igår talade vi om dugg, sa ju ni, och jag sa dagg, och det var svårt för många att kunna hänga med på det här, vad det var för någonting. Men de flesta löste det till sist i alla fall, så det var ju gott det. Men jag söker ett ord ifrån första Johannes brev, aposteln Johannes första brev. Och jag vill stanna inför några ord där i det andra kapitlet. Och ifrån vers 18 i det andra kapitlet så talar Johannes om att det är den sista tiden. Och när den sista tiden, säger han, då ska antikrister framträda och lögnprofeter ska framträda. Och han säger i det kapitlet också att det är till dessa för att bedra er, för att lura er, för att vilseleda er. Och nu lever vi i den tiden då vi upplever detta. Det är väl ungefär 3000 år sedan Elia byggde detta altare som vi hörde Erik tala om här. Och ja, det altaret talade om upprättelse, men Bibeln talar om när det gäller den sista tiden att då ska stora förändringar ske i negativ riktning sett ifrån den andliga sidan. Daniel tar upp det i sin bok och talar om vad som ska rivas ner innan slutstriden kommer. Det är så mycket som ska rivas ner. Och det är så mycket som rivs ner nu som vi kan bevittna, som våra regeringar och regeringschefer är, liksom skriver under på det här som ska rivas ner i vårt land och i våra länder. Vi förstår att det är antikrist ande som gör sin entré. Men precis som Erik nämnde om här, då är det frågan det. Om det finns byggnadsarbetare som är villiga att använda musklerna och kraften för att bygga upp det som är nedrivet. Att bygga ett altare på Eliatid, det var jobbigt. Ta fram 12 stora stenar som man inte fick sätta någon mejsel i, utan det skulle vara naturliga stenar. Och att bygga upp detta, det var arbetsamt. Och ska vi bygga upp bönealtare eller offeraltare, eller det altare som talar om offertjänsten, då är det jobbigt. Det är jobbigt med bönealtare och bli en bönesjäl. Det är jobbigt med offeraltare, att offra. Måste jag offra det och måste jag offra det och måste jag lägga det på offeraltaret? Det blir jobbigt. Men den som vill utföra det arbetet och vara med om det, som kan säga sedan, Herre, det är på din befallning. Jag har gjort allt det här. Då kan vi få uppleva och se att Gud ännu en gång kommer att låta sin eld falla över det altaret. Men inte det, nu ska jag stanna inför det som jag vill läsa här. Och då är det vers 20 som jag vill stanna inför i första Johannes brevs 2 och 20. Ni däremot har blivit smorda av den helige och känner alla sanningen. Vers 27. Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom, och ni behöver ingen lärare, till hans smörjelse undervisar er om allt. Den talar sanning och inte lögn. Gör som den har lärt er och förbli i honom. Johannes talar om smörjelse eller salvelse, som ni brukar säga. Men han talar om detta i det här sammanhanget. Och just det ordet får oss att tänka på mycket av Gamla testamentets händelser. För att det var så att vissa personer smordes ju för att gå in i en tjänst, i en uppgift som Herren hade kallat de här människorna till. Och ingen fick ju börja förrän man var smord i den uppgiften. Det gällde kungar och det gällde präster och vid något tillfälle också profet som skulle smörjas med en smörjelse som Herren hade sagt. Och både det här föremålen och personerna blev genom smörjelsen invigda till den gudomliga tjänsten. Och då läser vi också om när Saul smordes till konung, så upplevde han att det hände någonting i hans liv. När man tar en flaska smörjelseolja och smörjer hans huvud med den, så var det inte bara att man kladdade ner huvudet med en massa olja som rann ut för hans huvud och ner på kläderna. Utan det betydde någonting för honom. För när han var smord, då kom Herrens ande över honom så att han profeterade. Och då sa man, är Saul, Kis, är han ibland profeterna? Ja, han hade blivit smord utav Herren, och den smörjelsen satte spår i hans liv. Och när sedermera David skulle smörjas till konung, så står det att från den stunden så kom den heliga ande, Guds ande, över David, och han fick uppleva att den förblev över honom under hans tjänstgöringstid. Genom smörjelsen så fick de som upplevde den här, att de fick auktoritet ifrån Herren. Och det var därför som dessa manifestationer ägde rum, men man upplevde smörjelsen. Det händer någonting när Herren smörjer oss med den heliga ande. Det blir auktoritet i andens värld. Det blir auktoritet omkring den personen som har en smörjelse. Och därför så har jag stor respekt för alla som upplever den smörjelsen, både unga och äldre, när de tjänar Herren i andens kraft. Det har respekt med sig. Det är ingenting man nonchalerar, utan det är något som man blir gripen av, den som är smord av den heliga ande. Man fick inte angripa den som var smord. Man fick inte göra det något ont. Det står i första krönikaboken, och det står i den 150 salmen, rör inte vid mina smorda. Och gör inte mina profeter något ont. Alltså ska vi ha den respekten för den som Herren har gett sitt godkännande till. Herren vill inte att någon ska röra vid den som han har avskilt. Mina smorda. Det säger någonting det. Mina smorda. Inte den som Samuel smorde, utan mina smorda, den som jag har smort, säger han. Och smörjelsen är ett gudomligt skydd. Och det visas när Miriam och Aaron tyckte att det var ju underligt att Gud ska bara tala genom Mose. Han kan väl tala också genom oss. Och så talade man illa om den som har smord. Och det är farligt att göra det. Och det ser vi ju den situationen då. Då griper Herren in och kallar ut dem till uppenbarelsetältet. Miriam, Aaron och Mose. Och där talar Herren starkt till dem. Och de förebrår dem detta. Varför har ni då inte aktat er för att tala illa om min tjänare? Eller med andra ord, varför har ni vågat att tala illa om min tjänare? Som Mose, som jag har utvalt. Han är betrodd i mitt hus. Honom talar jag med personligen, ansikte mot ansikte. Och det är jag som ger honom budskap. Och ändå vågar ni tala illa om Mose, min tjänare. Och då träder Gud in. Och då blir han skyddet för Mose. Och så vet vi vad som hände med Miriam, att hon blev spetälsk under en tid. Och på Guds nåd så grep Herren in och löste det till slut igen på ett fint sätt. Smörjelsen är alltså ett gudomligt skydd. David, han säger, må Herren låta det vara fjärran ifrån mig att jag skulle göra detta mot min herre, mot Herrens morde. Det säger David när Saul hade fallit i synd. Och den onda anden hade gripit Saul istället för den helige ande. Och så hade David tillfälle att sätta kniven i ryggen på Saul och ta livet av honom. För Saul plågade David så oerhört, som vi vet. Och förföljde honom och ville slå ihjäl honom och allt det där. Men Herren var ju med David och han kom undan. Och då är tillfället givet i grottan när David sitter där och Saul kommer in i grottan. Då har han tillfälle, men han gör ingenting, utan han säger just de här orden som jag säger här och läst. Fjärran ifrån mig att jag skulle göra detta mot Herrens mord. Ja, men han har ju fallit i synd. Han var smord. Han var smord för hela livet igenom. Sen om han avstod den smörjelsen och gjorde det, så hade David respekt för den som var smord utav Herren. Och David säger till Abisai, Du får inte förgöra honom. Ty vem har räckt ut sin hand mot Herrens morde och blivit ostraffad? Vem har gjort det? Även om den smorde då syndare, så fanns respekten för smörjelsen. Och där tror jag att vi har felat många gånger. Det finns de som har fallit i synd, även att de är smorda av helig ande och fyllda av helig ande. Man kan falla, man kan bli lurad, man kan bli bedragen utav vår själafiende. Och det har hänt också bland pastorer och de som har haft i tjänst inför Herren och varit mäktigt användbara, men som har fallit. Men smörjelsen på något sätt kommer man inte ifrån. Vi har ingen rätt att tala illa om den som är smord, även om den faller i synd eller begår andra brott. Vi har inte rätt till att uttala oss förnedrande om det, för det är så dyrbart det Herren har gjort i deras liv. Och Herren tar inte tillbaka sina nådegåvor. Han ångrar inte vad han har gjort. Det står fast, och därför ska vi ha respekt för smörjelsen. Och jag tror att det här behöver sägas i vår tid, när det är så respektlöst på alla områden. Vi behöver poängtera att vi ska ha respekt för den som Herren inviger till tjänst. Sen kan vi ha synpunkter på hur tjänsten sköts och så vidare. Och är det inte bra, så är det bäst att be till Gud att det blir bra då i så fall. Än att tala illa om den personen, eller baktala den personen, eller liksom vara någon sorts mullvadsarbete för att förhindra den personen på något. Det är farligt. Och även om vi tycker att jag gillar inte den personen, det får du göra hur du vill, men du kan inte ändå tala illa om den, för Gud har smort och satt sin stämpel, och han har lovat ett beskydd och ska bevara den personen. Därför är det också viktigt för oss som känner det här, att vi kan heller inte, den som är smord kan ju heller inte bara gå på och trampa på, precis som att nu gör jag vad som helst för ni har smord och ingen kan göra någonting mot mig. Så får det heller inte vara. Vi ska visa den rätta respekten. När Johannes talar om smörjelsen här, så är det ju den heliga ande han menar. Och då ni däremot har blivit smorda av den heliga ande, säger han här i det här sammanhanget. Och det var ju detta som hände när Jesus var i Nasaret i synagogan. Så läser han de där orden precis lagom när han tar bokrullen. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig. Och Jesus sa, idag är detta skriftens ord fullbordat inför era ögon och öron. Han har smort mig, den smörjelse. Jesus menade alltså den helige ande. Och det fick ju Jesus uppleva där ute vid Jordan. När han hade varit döpt och steg ur vattnet, så följde den helige ande över honom i form av en duvas skepnad. Han blev smord, Jesus, för sin uppgift. Och därför säger Petrus i Cornelihus, ni känner alla till, säger han, hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande. Talar om detta. Och den smörjelsen gav Jesus också till sin församling på pingstdagen. Det var då Jesus smorde apostlarna och lärjungarna och smorde alla som var med i övre salen. Hur många de nu var. I varje fall så var de över 120 personer. Kanske ännu flera. Och de smordes den dagen på det sätt som Herren hade tänkt att göra med dem, som han gjorde under gamla förbundets tid. Alla församlade blev smorda. Jag säger er sanningen, säger Jesus, därför är det bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men hjälparen skulle komma med smörjelse och med undervisning, med vägledning i svåra och kluriga frågor, skulle den heliga ande vara med och hjälpa. Apostlarna, de förstod vikten av detta med att uppleva smörjelsen. Och att det var för alla troende. Och det var så viktigt att alla troende fick uppleva detta. Då apostlarna fick höra i Jerusalem att Samarien hade tagit emot Jesus och upplevt frälsning, och man hade döpt människor till Kristus, så var det så värdefullt för dem i Jerusalem att nu ska vi skicka Petrus och Johannes dit, och de ska be till Gud för dem i Samarien, så att de får uppleva smörjelsen, uppleva den helige ande. Och de reste ner och bad för de troende att de skulle få den helige ande. Och den heliga ande föll över dem som de la händerna på. Man upplevde det att de nydöpte, det blev en församling som blev döpt i den heliga ande. För apostlarna ville att det skulle vara som det var hos dem på pingstdagen. Att alla blev döpta i heliga ande. Och jag tror att det är Guds mening än idag. Att alla i Guds församling ska vara smorda utav den heliga ande. Det är öppet för alla. Jag säger vi ber och det är så svårt och man kommer inte igenom. Och jag har varit framme för förbön en och många och 10 gånger men det händer ingenting. Jag vet inte varför men i alla fall så är det en trosak detta. Petrus talar på pingstdagen och säger att eder gäller löftet och era barn. Jämväl alla som Herren vår Gud kallar ska få uppleva smörjelsen. Det är en trosak, han säger det är en gåva. Gåvan, den heliga ande är en gåva. Och det är klart att en gåva tar jag emot i tro på något sätt, va? Jag tar emot den i tro. Tar gåvan i tro på att det är en gåva som är för mig. Och om vi kan se det så. Jag vet inte varför vi blockerar oss ibland. Det kan vi göra, det kan vara svårt. Och ibland är det som Herren har lättare för att döpa i den heliga ande. Då vi är i ensamheten. Min mamma, hon längtade så efter andens dop, men hon blev andedöpt när hon satt och mjölkade en ko ut i ladugården. Då föll den heliga ande över henne. Så men det kan vara så att vi blockerar oss ibland. Och ibland när vi ber för dem som söker andens dop och vi lägger händerna på, så kanske den sökande mer koncentrerar sig på att vi har händerna på ryggen egentligen på den individen. Och så kanske det låser sig på något sätt. Jag önskar att vi kan uppleva en allmän andedopsväckelse där Herren smörjer sin församling så som är tänkt ifrån begynnelsen. Men apostlarna förstod vilken betydelse det var att de hade fått uppleva denna erfarenhet. Smörjelsen hör ju varje frälst människa till och ska vara delaktig av den i sitt liv. Och ordet Kristus, det betyder ju den smorde. Kristus betyder en smorde. Och varje frälst människa naturligtvis så är vi ju den smordes efterföljare. Vi är den smordes efterföljare. Jesus är en smord. Och vi följer honom, han den som är smord. Och det är klart då vill han ju att alla hans efterföljare också ska vara smorda utav den heliga ande. Och då behöver vi den här rika upplevelsen som smörjelsen innebär. Och den gäller inte bara för oss predikanter. Och det gäller inte bara för äldstebröderna i församlingen. Och inte bara för missionärer eller om det är någon som har en speciell uppgift i församlingen. Utan det gäller hela församlingen att uppleva detta. Och det är underbart om det finger ske. Att Herren finger i den yttersta tiden när alla trender och allting ska förändras. Att vi finger uppleva detta. Att Herren besegrar sin församling med att han döper i den heliga ande. Vad betyder det att bli smord utav helig ande? Ja, smörjelsen ger oss ju kunskap om den gudomliga sanningen. Och sanningarna, de blir levande för oss. Ni åter har mottagit smörjelsen från den helige. Och ni har alla kunskap, säger Johannes i det här vi läste med varandra. Det betyder alltså inte fullkomlighet. Ni har kunskap. Och det betyder inte att nu är jag andedöpt så nu behöver jag ingen annan kunskap. Jag känner till, jag vet allting. Det blir inte den fullkomligheten på det sättet. Och man kan inte säga att nu är jag full av den heliga ande så nu behöver jag inte Guds ord utan nu lever jag under andens ledning. Så fungerar det inte. För den som har blivit smord av den heliga ande får en oerhörd längtan till att läsa Guds ord. Och när vi läser Guds ord, vem möter vi där? Vi möter Jesus, för Jesus är ordet. Och när den heliga ande smörjer oss på det sättet och vi får den där längtan, då blir det ju en fest varje dag att vara tillsammans med Jesus. Det är inte alltså någon fullkomlighet som vi upplever fastän vi har blivit smorda av den heliga ande. Och ingen kan liksom... Vi hade en rörelse för några år sedan i vårt land som slog rot på några ställen. Och då fick man inte ifrågasätta den som var smord i församlingen. Inte säga ett ord emot det, utan den skulle hela tiden ha auktoriteten. Och alla skulle böja sig för dens vilja, vad den sa, det var rätt och det var riktigt och sådär. Man fick inte ifrågasätta någonting. Vilket gjorde att det blev väldigt snett och konstigt. Och det till slut så dog den här rörelsen ut som väl var. Så menar inte Jesus att nu ska jag smörja er så att ingen får ifrågasätta er på något sätt. Absolut inte. Det är inte det, det är frågan om. Utan vi ska ha respekten för den som är smord, som jag sagt tidigare. Men inte att den som är smord tror att den är någon överandlig person som har sådan makt att den kan säga och göra precis vad den vill. Om vi nu fått kunskapen om Guds vilja men ändå inte tror, så blir vi lika Zakaria, säger vi. Men Zakaria, säger ni, va? Prästen som hade en fru som hette Elisabet, va? Ja, han i alla fall, han upplevde ju Guds vilja. Han fick ett glädjebud ifrån himlen. Och det var när han stod i Herrens helgedom och förrättade offret. Då fick han se en ängel som började tala med honom. Och han upplevde alltså detta glädjebud som kom till honom om en son. Vad hände? Jo, gamla böner som var årtionde eller 20-30 år tillbaka i tiden. De bönerna blev besvarade. Gamla böner blir besvarade i ett enda ögonblick. Och kan hända att de inte var dagligen över det här bönämnet. För det kanske har gått så länge och Elisabet förstod att tiden rinner ifrån och allt det här. Men Gud glömde inte de gamla bönerna som man bad, och han såg till det. Men när han får uppleva ängels tilltal så trodde han inte. Tänk att det kunde bli så, va? Står in i templet och får se ängeln, och ängeln säger: jag är Gabriel. Jag står inför Guds tron och jag blir sänd till dig. Och jag är utsänd för att tala till dig och ge detta glädjebud. Men du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag då detta sker. Eftersom du inte trodde på mina ord. Som ska gå i uppfyllelse när tiden är inne. Om du tror eller inte, alltså. Det ska gå i uppfyllelse när tiden är inne. Men du ska bli stum därför att du inte trodde att bönesvaret skulle komma. Eller att det kom vid den här tiden. Och så kan det vara för oss lite var och en egentligen. Att det kan bli så där när Herren gör sitt ord levande för oss. Och vi vet så väl sanningen och vi alltihop det där. Och vi upplever ju, vi tar det till oss, tycker vi. Men vi kanske har svårt att tro ändå på något sätt. Då kan vi bli andligt stumma vi också. Och därför så behöver Herren hjälpa oss så att inte det sker med oss. Är man beredd att öppet ta emot Guds vilja och förkunna det och säga ja och amen till det? Även om man inte begriper vad det innebär, så gör vi det ändå. Och då ska Herren vara med och leda oss. Ni känner sanningen och vet att ingen lögn uppstår ur sanningen, säger Johannes i det här sammanhanget där vi har läst med varandra. Genom den heliga anden då har det möjlighet att avslöja lögnen och villolärarna. Det var det som var avsikten med att Johannes talar här om smörjelsen. Det var alltså en möjlighet, ett redskap helt enkelt för att bemöta antikrist ande och lögnens ande. Vi ska bruka andliga nådegåvorna mot lögnen och villolärarna. Och då hjälper anden oss helt enkelt att avslöja detta. Det är det som den heliga ande är till för, att hjälpa oss när vi inte klarar att genomskåda en människa. Men då ska den heliga ande, när vi står öga mot öga med en person, så ska anden göra levande för oss att i den personen finns det en ande som inte förenar med min ande. Och då känner vi det här, upplever det. Och då tar vi avstånd på något sätt. Då förstår vi att det här är någonting som är viktigt att jag ska reagera på. Inte det då att man ska vara aktsam så man inte går i ok med sådana som inte tror på något sätt. Om det finns en annan främmande and i den personen, då ska vi ta avstånd ifrån det. Men vi ska pröva, och vi känner vad som är rätt och vi känner vad som är fel genom den heliga ande. Och ibland när man känner det så blir jag ledsen. Väldigt ledsen, för det är en person jag känner så väl. En person som jag tycker om. En person som man har sammanträffat med och som man har älskat. Men så känner man att det har hänt någonting. Det är någonting som skärmar av. Då blir man bedrövad i sin ande när man tänker, och jag inventerar mig, käre Gud, vad är det för fel på mig? Varför känner jag så här? Och så vidare. Och det har hänt vid något tillfälle att en helig ande har sagt, giv vakt. ge vakt. Och då har jag gjort det. Och sen har jag fått sett det att efter en tid så var det ju rätt detta. Det blev uppenbart vad det var för någonting. Men just om man känner det så kan man känna sig bedrövad. Och tro att det är fel på mig som känner så emot en syster eller en broder. Men det är anden i oss som reagerar. Och det är den anden vi ska vara rädda om. Det är smörjelsen som lär oss och som undervisar oss. Så att vi inte hamnar fel på något sätt. Men också det att vi behöver uppleva det här när det gäller alla andliga yttringar, att de behöver prövas också. Det säger Johannes i det här brevet när han talar om olika andar. Därför är det så många som ställer sig oförstående till Guds ord helt enkelt. Och det gör det när de saknar andens smörjelse. Då förstår man inte ordet riktigt. Och man vill inte förstå ibland. Och då är det så här att är man inte smord av den heliga ande, ja då ser man inte sina egna brister kanske. Det gör man inte så. Och då kanske man ser felet hos andra. Det var väldigt vad fel den var. Och så deras fel är ju väldigt stora och så här. Och det varnar Jesus för att vi ska ha den attityden. Men och då kan vi också i det läget, om vi saknar smörjelsen, kan vi överskatta oss själva rent andligen. Det gjorde man i Laodicea. De talade där om att de var andligare än vad de var. De säger jag är rik, eller vi är rika. Och vi har vunnit rikedomar. Och de säger till och med att vi behöver ingenting mer nu. För nu har vi fått allt. Vi har så bra. Vi har allting. Och då säger Jesus till den att du säger att du är rik och vunnit rikedomar. Det säger du. Men du förstår inte. Du förstår inte det här. Att du är eländig och att du är både naken och blind och fattig. Du ser inte det här. Du förstår inte det här. Och så kunde de inte tolka i vilken situation som man befann sig där, för att man saknade denna smörjelse. Möter du någon syster eller bror som inte behöver något mer, då förstår du att då är det någonting som är fel egentligen. För vi alla, hur underbart andedop vi än fick uppleva och vilken smörjelse vi än kände som kom över våra liv. Hur stark och mäktig den upplevelsen än var, så behöver vi mer. Jag behöver mer av den heliga ande. Det finns ingen gräns för vad anden kan göra. Och smörjelsen ger oss också den rätta kunskapen om Jesus. Det var därför anden kom. Han ska förhärliga Jesus. Han ska ta av det han har sagt och det ska han liksom påminna er om. Och han ska vägleda på det sättet. Han ska förhärliga mig, säger Jesus. Och om vi då lever i smörjelsen, då kommer vi alltid att se Bibelns Jesus. Bibelns Jesus ser vi. Och Bibelns Jesus, det är den som är född av jungfru Maria. Det var han som kom hit och inte hade någon jordisk far men en himmelsk. Det är den Jesus som vi ser när smörjelsen vilar över våra liv. Och det är den Jesus som kom hit i världen som Guds son för att frälsa och för att försona. Bibelns Jesus och den heliga ande gör levande. Det är den Jesus som dog på Golgata. Det är Bibelns Jesus och den Jesus som uppstod på tredje dagen. Det är Bibelns Jesus och det är det som den heliga ande vill göra levande för oss. Att det är den levande Jesus som vi har som dog för våra överträdelsers skull. Och som blev slagen för våra missgärningar skull. Jesus gick till Golgata med mina synder. Och han gick till Golgata med dina synder. Och vi kan inte bara säga att hela världens synder. Det var dina och mina synder Jesus bar. Och när det blir levande för mitt hjärta att Jesus bar mina synder, då blir jag gripen av det. Att han tog mina synder. Och inte bara det då, utan nu har han ju tagit. Om det föds syndare i fortsättningen som kommer att synda, de synderna är också, har han tagit med sig. Han har tagit alla synder ifrån världens begynnelse till dess avslutning. Alltihop är på Golgata. Prisat vare Herren. Vad ska människor göra då? De ska säga tack käre Jesus för att du har frälst mig. Tack käre Jesus för att du har försonat mina synder. Det är det vi ska göra. Smörjelsen gör oss frimodiga. Och starka i vår bekännelse och i vårt vittnesbörd om Jesus. Så är det bara. Ju mer vi får uppleva av den heliga ande, ju starkare blir vi. Och ju villigare blir vi att vittna om Jesus. För när de såg och då Petrus och Johannes var så frimodiga och märkte att båda var enkla olärda män, förvånar man sig, de skriftlärda och fariseerna. De kände igen dem som följeslagare till Jesus. De påminner sig, ja men dessa olärda män och de här som inte har gått till några teologiska högskolor, hur kan de uppträda och hur kan de göra som de gör? Jo, de har varit med Jesus. Det kunde man konstatera. Även om man inte ville det, så var man tvungen till att göra det. Och då är det så här brist på frimodighet och rädsla. Det har sin brist just i smörjelsen. Att vi då förnyas gång på gång, då känner vi den här frimodigheten. Och så vill jag här slutligen stanna något inför vad smörjelsen ger. Och det är ett liv i överflöd. Tack och lov. Jag har kommit för att det ska ha liv. Och liv i överflöd. Så när den heliga ande griper tag i våra liv och fyller oss, då får vi en överflödande glädje. Och det fick man ju på pingstdagen. Man var ju så glad. Det var ju sån glädje. Så att man bedömde det fel ifrån de utomstående sida. Och tyckte väl att de var nästan berusade utav glädje. Ja, så kan det bli. Herren kan faktiskt möta oss på ett sådant sätt genom den heliga ande. Så vi får en sån överflödande glädje. Så det blir som en predikant sa i en bönesamling vi hade när jag var med. Han blev välsignad av Gud. Gud, stäng av, annars spricker jag, sa han. Gud, stäng av, annars spricker jag. Han upplevde en sån överflöd utav glädje. Och det får vi uppleva. Pingstdagen var de just det där glädjen som gav uttryck. Och då behöver man inte köpa sig glädje någonstans. Får man ett riktigt möte med Jesus, då är den frågan löst när det gäller glädje. Men det finns också ett överflöd av frid och kärlek som man får genom den heliga ande. Man kan inte älska av sig själv, det kan man inte. Men när den heliga ande fyller oss, då får vi den där underbara kärleken in i våra hjärtan. Och Paulus säger då, Guds frid som övergår allt förstånd ska bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det får vi genom en överflödande frid och glädje. Men det blir också som det var för församlingen i Jerusalem, en överflödande frikostighet eller generositet. Vad generösa de blev i församlingen när Herren döpte dem allihop i den heliga ande. Då står det att då hade man allting gemensamt. Det var inte så att man fick ordna till ett administrationsmöte och sa nu ska vi besluta att all egendom den tillfaller församlingen. Inte ett ord om administrationsmöte eller någonting sådant eller församlingsmöte. Utan när den heliga ande fyllde dem så blev det en sån överflöd av generositet. Så då delar man med sig till varandra, allt efter som behoven var. Och då fanns det ingen privatsak. Det här är mitt. Då höll fast vid det krampaktigt. Nej, det var det inte. Utan det var så att det var allas egentligen. Där behoven fanns, där ville man vara och göra en insats. Och då fick man också ett överflödande gemensamt offersinne. Och när den heliga ande faller i Guds församling, då är aldrig, man behöver aldrig hålla några offertal. För då löser det sig, då kommer pengarna ifrån alla möjliga håll, det strömmar in. Man är så frikostig och man har ett sånt offersinne för den heliga ande har gjort det levande. Att nu vill jag vara med. Och då säger man inte, måste jag vara med på det här? Måste jag satsa på det här? Måste jag ge ett bidrag till det här? Jag känner inte för det. Då känner man att man vill vara med och uppleva det gemensamt. Men de hade också gemensamma bönämnen som man upplevde. Gemensamt bad de högt till Gud. Herre, se till deras hotelser. När motståndet kom, då hade man gemensamma bönämnen. Och man hade gemensamma tacksägelseämnen. Och man samlades i hemmen och man prisade Gud och lovade Herren. Och hade det underbart. Därför att man hade allting gemensamt. Det är detta som Herren kan skapa genom den heliga ande. Men det var också så att andras bekymmer blev deras bekymmer. De hade det så på det sättet. Så när någon hade bekymmer, ja då blev det deras bekymmer också. Man delade bekymren med varandra. Och då säger ju Paulus, bär varandras bördor. Ta hand om varandra. Lyft bördor med och för varandra. Andras lidande och andras svårigheter, det blev deras. De kände det på det sättet. Tyvärr är det så, trots smörjelsen, så kan vi ju ändå möta skrymteri och så, det kan också finnas även när det gäller det som har upplevt den heliga ande. Det behöver inte vara så. Men vilket det viktigaste som jag ser när det gäller den heliga ande, det är att han skapar heliga människor. Han skapar heliga människor. Och är det något som vår värld behöver nu, så är det dessa heliga människor. Och där vill han. Och då är frågan det som, vad som är vårt andliga behov idag. Behöver vi mera smörjelsen? Eller säger du, jag har blivit rikt välsignad så det räcker nu. Eller finns du som önskar mera utav Jesus och uppleva det, så finns det att göra. Vad vi behöver, så är det denna smörjelse. Så vi kan bedöma vad det är för andar som är ute och går. Vad det är som rör sig i vår värld. Och att vi också får nåd och vara med om och bygga upp det som behöver byggas upp i vår tid. För att Herren ska kunna verka genom sin församling. Jesus, vi tackar dig för din stora nåd, att det finns en sån underbar ande som kan smörja våra hjärtan, våra sinnen och våra tankar, så vi tänker stort. Både om din församling, om dina tjänare, om dina vittnen, och vi tänker stort om alla och om varandra. Vi ser inte ner på någon enda av oss, och vi upplever inte att det finns den som är hög och låg ibland oss, utan alla är vi lika inför varandra och inför dig. För den heliga ande är det som åstadkommer detta i våra liv, och det tackar vi dig för. Och du ska hjälpa oss här att vi i denna tid verkligen får uppleva att du får gripa oss och smörja oss på nytt igen på detta mäktiga sätt som vi vet att du kan göra. Och Herre, du vet att vi behöver i vår tid också uppleva det här, att du bekläder människor med din ande, så de andliga nådegåvorna kommer i bruk på ett ännu tydligare och mer mäktigt sätt än vad vi hittills har varit med om. Herre, stadfäst ditt ord ibland oss, så vi får se under och tecken och gärningar som gör att människor än en gång kan bli förvånade över vad du kan göra med din församling, med din menighet. Vi ber om din välsignelse över oss alla. I Jesu namn. Amen. Amen.